Det står: från solens uppgång till dess nedgång ska mitt namn vara stort bland hedna folken. Ja, mitt namn ska vara stort bland hedna folken, säger Herren Sebaot. Så börjar vi vår gudstjänst i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Med att läsa dagens saltartext som vi finner i saltarens bok i den 48:e saltarsalmen från och med vers 10. Vi tänker, o Gud, på din nåd här i ditt tempel, liksom ditt namn, o Gud, når ditt lov till jordens ändar. Din högra hand är full av rättfärdighet. Sions berg gläder sig, Juda döttrar jublar över dina domar. Tåga runt Sion, vandra omkring det, räkna dess torn. Lägg märke till dess murar, gå genom dess borgar, så att ni kan berätta för kommande släkten att sådan är Gud, vår Gud, alltid och för evigt. Han ska leda oss bortom döden. Amen.
Då var det för sonen
som är allsmäktig och allvetande, känner våra hjärtan och våra liv. Låt oss bekänna våra synder inför honom och be om förlåtelse i vår Herre Jesu Kristi namn. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska vörda dig. Därför, Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Herre, förbarma dig över mig. Kära vän, på vår Herres och Frälsares Jesu Kristi uppdrag tillsäger jag dig, som inför Gud har bekänt din synd, att alla dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar jag dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Allsmäktige evige Gud, vars enda son denna dag bars fram inför dig i templet. Ge oss, dina fattiga barn, ett rent hjärta, så att vi alltid kommer inför ditt heliga ansikte, trygga och sådana som du vill se oss. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning, den finner vi hos profeten Jesaja i det 11:e kapitlet, och vi läser verserna 9 och 10 i Jesu namn. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något, för landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Ishajs rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. Amen. Episteltexten finner vi i första Timoteusbrevet i det 6:e kapitlet, och vi läser från och med vers 13. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen. Bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som den salige ende härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungarnas kung och herrarnas herre, han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Så lyder Herrens ord.
Amen.
dagens heliga evangelium, det finner vi hos evangelisten Johannes i det första kapitlet. Och vi läser verserna 16 till och med 18 i Jesu namn. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Och dagens predikan, det är en temapredikan som det finns några kopior av här framme. Och ni får försöka fördela dem så gott ni kan om ni vill följa med. Det finns 10 exemplar att följa med att läsa eftersom det blir en del bibel. Det blir många bibelställen vi läser. Så det blir en temapredikan och med titeln, eller med temat, att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. Och idag har vi del 1 om Jesus som sann Gud, och nästa söndag, som en uppmuntran att komma tillbaka, det blir om Jesus som sann människa nästa söndag. Men idag del 1, Jesus är sann Gud. Och vi börjar med Guds nåd. Varför ska vi tala om nåden? Varför talar den kristna kyrkan om nåden? Varför tala om Kristus? Vad behöver vi det till? Nåden och Kristus. Allt börjar med vår synd. I Romarbrevet 3 står det: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och vidare: hela världen står skyldig inför Gud. Och i Galaterbrevet står det: men det som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Och tillbaka till Romarbrevet står det: syndens lön är döden, och ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Synd och död och dom. Här börjar det. Alla människor har syndat och står som skyldig inför Gud. Lagen dömer oss, och det finns inget vi kan göra för att bli fria denna lagens förbannelse. Det hjälper inte att förtrösta på våra egna gärningar. Vi blir inte rättfärdiga inför Gud genom dem. Samtidigt vet vi att döden är det straff som väntar alla människor. Det är vår lön som syndare. Vi har alla syndat. Vi står alla som skyldiga. Oss väntar alla samma straff, nämligen döden. Och det finns inget vi kan göra åt saken. Och det är just här Guds nåd kommer in i bilden. Driven av sin egen kärlek och omsorg satte den treenige guden igång sin frälsningsplan. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och i Titusbrevet står det: Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Och i Efesierbrevet: av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Och ur Romarbrevet: därför heter det av tro, för att det ska vara av nåd, och löftet står fast för alla hans avkomlingar. Frälsning genom egna gärningar är omöjligt, medan genom nåden är frälsningen säker. Denna läran om frälsningen genom nåden alena skiljer den kristna religionen från alla andra religioner. Alla andra religioner lär att människan måste nå frälsningen genom egna gärningar. Bibeln lär oss att egna gärningar är uteslutna och att människans frälsning uppnås endast av Gud genom hans nåd. Nåden är Guds oförtjänta kärlek till oss människor, där han av sin egen fria vilja väljer att älska oss syndare. Nåden utesluter våra egna gärningar. Annars vore det ingen nåd, skriver Paulus i Romarbrevet. Men nåden inkluderar Kristi gärningar. Guds nåd är frälsningen i Kristus. Gud är oss nådig enbart i Kristus och för Kristi skull. Guds nåd och Kristus hänger ihop. Det hänger samman. Guds nåd och Kristus. Guds nåd finns inte utanför Kristus, men bara genom honom, eftersom Gud valt att göra sin egen son till frälsare för alla människor. I Romarbrevet står det: det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Och i första Korintierbrev står det: Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Det var kort om Guds nåd och hur det hänger ihop med frälsaren Jesus Kristus. Och nu ska vi titta lite på vår frälsares namn. Och det är som vi känner, Jesus Kristus. Två namn. Dessa två namn beskriver vad och vem han är. Därför har han två namn. Det beskriver vad och vem han är. Jesus är personnamnet. Det var detta namn frälsaren var känd som och vad människor kallade honom under hans livstid på jorden. Han var Jesus och det var hans egen far Gud själv som hade valt namnet. I Matteus evangeliet står det: Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Jesus betyder hjälpare eller frälsare. I detta fall är det en hjälpare och frälsare från synden. Han är hela världens frälsare, som det står i första Johannesbrev. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Han är inte bara världens frälsare, utan han är också den enda frälsaren. Det finns ingen utom honom. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Och Jesus säger om sig själv i Johannes evangeliet: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Detta är Jesus. Kristus, det andra namnet, det är frälsarens officiella namn. Det är hans titel. Kristus är det grekiska ordet för hebreiskans messias. Och det betyder den smorde. Att smörjas med olja indikerade att man mottog ett ämbete. Och för detta ämbetet mottog den helige ande. Det var därför David smordes till Israels kung i första Samuels boken. Att Jesus är Guds smorde framkommer i Hebreerbrevet kapitel 1, där det står: Men om sonen säger han: Gud, din tron består i evigheters evighet, och ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Glädjens olja som Jesu mänskliga natur smordes med är den helige ande. I apostlagärningarna står det: Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Jesus blev inte Kristus, Guds smorde, vid sitt dop. Men han var Guds smorde från och genom inkarnationen, när jungfru Maria genom den helige andes kraft blev havande. I Lukas evangeliet står det: Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. medbröder är sådana som på samma sätt som Jesus blivit smord till ett ämbete som präster, profeter och kungar blev i Gamla testamentet. Mer än dina medbröder indikerar att Kristi ämbete var högare än deras, eftersom han blev smord med den helige ande utan begränsning. Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger anden utan begränsning. Står det i Johannes kapitel 3. Hans ämbete var alltså inte begränsat som de gamla profeterna, prästarna och kungarnas ämbeten var. De hade begränsade ämbeten. Men det var de ju, för de var ju endast skuggor av den kommande Messias. Kristus blev smord för att vara vår verkliga profet, vår verkliga präst, vår verkliga konung. Att kalla Jesus för Kristus betyder just detta, att han erkänns och accepteras som den utlovade Messias. Och denne Kristus, han är sann Gud. Det är vad vi vet. Men vi börjar ändå med frågan. Är Kristus sann Gud? Eller är han bara en stor lärare och en god förebild? Judarna menade att Jesus hädade när han sade att han var Guds son. Några hundra år senare stod Arius fram och lärde att Jesus endast liknar fadern, men att han inte var jämlik fadern. Denna falska lära som vi känner som arianismen, att Jesus inte var sann Gud, den fördömdes i nicenska och den athanasianska trosbekännelsen, där vi bekänner i nicenska trosbekännelsen: jag tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat. Att förneka Kristi guddom är allvarligt. Vore inte Kristus sann Gud, så vore han endast en bedragare, som judarna hävdade. Om han inte vore sann Gud, vore han heller inte vår frälsare från synden. Hela den kristna tron vore ett bedrag, och det vore meningslöst att hylla Jesus som vår Herre. Det går inte att förneka Kristi guddom och samtidigt kalla sig kristen. Den som förnekar Kristus som sann Gud har inte en frälsande tro. I första Johannesbrev står det: vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Jesus var sann Gud från och med det ögonblick han avlades. Om detta vittnar profeter och änglar. Profeten Jesaja skriver: ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, frids furste, detta barnet som blir fött. I Lukas står det: ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Jesus barnet som föddes var Jesus Kristus, dens moder. Det var Messias. Jesus vittnar själv om sin guddom i Johannes evangeliet. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Det kan inte säga så mycket tydligare. Jag och fadern är ett. Jesus använder också sina gärningar som bevis på sin guddom. Också ur Johannes evangeliet. Min far verkar fortfarande och därför verkar även jag. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Om jag inte gör min fars gärningar så tro mig inte. Men om jag gör dem, tro då på gärningarna om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Resten av skriften vittnar klart och tydligt om Jesus som är sann Gud. I första Johannesbrev står det, i hans son Jesus Kristus, han är den sanne guden och det eviga livet. Och i Romarbrevet 9 står det, Kristus har kommit som människa, han som är över allting, Gud välsignad i evighet. Och bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus vår Herre. Jesus tillskrivs gudomliga egenskaper. Han är allvetande och allsmäktig. Han gör också gudomliga gärningar. Han har skapat allt. Han bevarar allt. Han uppväcker döda och dömer världen. Han ska äras som Gud. Amen. Och då får vi bekänna vår gemensamma tro på denne Jesus Kristus som är sann Gud och sann människa. Med den nicenska trosbekännelsens ord. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor, och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av fadern och sonen, på honom som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna,
och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndarnas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Så till meddelanden. Nästa söndag så firar vi som sagt gudstjänst här i bykyrkan igen. Klockan 13 och då är det nattvard 12:15 och då blir det del 2 i det här tema, av det här tema predikan. Under den kommande salmen så kommer vi att ta upp en kollekt som går till församlingens verksamhet och den rekommenderas på det varmaste. Må så vår Herre Jesu Kristi nåd, Gud vår faders kärlek och den helige Andes gemenskap vara med oss alla. Amen.
Christus os benoda, so at itrun mimo, ljusid in sanning skoda, liv av din kärlek få, till dig vårt hjärta längtar, från världens väsen trängtar, till din rättfärd.
Herre Gud, himmelske Fader, du som har skänkt oss din son till frälsare, för att han skulle vara ett ljus för hedningarna och ge ditt folk Israel härlighet. Vi ber dig, låt ditt ljus lysa i denna mörka värld. Upplys våra hjärtan så att vi i din son ser din nåd uppenbarad och hos honom finner hjälp mot fördärvets makter, tills vi, frälsta från allt ont, får gå bort i frid, så som du har lovat i ditt ord. Välsigna den församling som har samlats här idag. Tänk i din nåd på Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ge oss vishet att tjäna dig, så att vi inte strävar efter egen ära, utan ditt rikes bästa. Vi ber för våra systerkyrkor i Kelk och för vårt missionsprojekt i Bulgarien. Vi ber för alla människor som vill underordna sig allt Guds ord. Himmelske far, led republikens president, riksdagen och regeringen. Ge dem makthavande ansvarskänsla och rättrådighet. Hjälp oss att leva enligt dina bud. Skydda vårt land och folk för olyckor, sjukdomar, krig och ofärd. Stöd dem som är utan arbete och ge kraft åt dem som har för mycket arbete. Låt din kärlek omskapa våra hjärtan så att vi ser var nöden finns och beredvilligt räcker ut vår hand åt dem som lider nöd, särskilt dem som kommer till vårt land och söker hjälp. Fyll våra hjärtan med din kärlek och ta bort bitterhet och ofördragsamhet. Förbarma dig över alla som är sjuka, som sörjer en kär anhörig och som saknar livsmod. Ta hand om de barn som saknar ett tryggt hem. Förbarma dig över allt människoliv, över det ofödda livet, över dem som står vid livets början och över dem som står vid livets slut. Förbarma dig över alla människor. Var med dem som vi nu, var och en, stilla ber för. Du livets och dödens Herre, hjälp oss när vår dödsstund kommer att i tro lita på att din son Jesus Kristus har gått i döden för oss. Led oss in i din härlighet där vi får tacka dig från evighet till evighet. Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.
Låt oss tacka Herren.
Och tjäna Herren med glädje. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen,
alla som kom till gudstjänsten idag på kyndelsmässodagen, och tack till alla som har bidragit under gudstjänsten. Tack för idag.